Vad lejon, den klargjorde vi ju i juni redan.
Och vad är den? Är det att ni är tveksamma till den?
Vi talade ju om, vi var ju med och ansåg att Anna-Greta Leijon skulle avgå i juni.
Lars Werner, anser du att dagens förhör har klargjort regeringens roll i affären Ebbe Carlsson?
Ja, det är lite för tidigt för mig att svara på det eftersom jag inte har sett hela dagens förhör. Jag ska gå igenom det här nu imorgon och övermorgon. Vissa saker har väl klarnat, men jag tycker också att de här förhören totalt har rest en rad frågetecken, inte minst hur det ser ut inom den svenska säkerhetspolisen. Och det är frågetecken som jag tycker andra partier borde fundera över också.
Carl Bildt, vad är ditt intryck efter dagens förhör med Anna-Greta Leijon och statsminister Ingvar Carlsson?
Jag tycker ju att Anna-Greta Leijon mest har skyllt ifrån sig. På de avgörande punkterna har hon krupit bakom rikspolischefen och andra. Också på punkter där vi vet att ansvaret är hennes och bara hennes. Sen tycker jag också hon har varit undvikande på andra centrala punkter. Hon har inte öppet och ärligt lämnat full information till utskottet.
Hur vet
svenska
du det?
Folk.
Hur vet du det?
Det vet jag därför att jag i olika sammanhang har lyssnat till henne på interna sammanträden. Och där har hon på våra frågor på avgörande punkter lämnat mycket mer information än vad hon vågade att göra nu. Hon är försiktig, hon är undvikande.
Varför tror du att hon är försiktigare nu än vad hon har varit tidigare?
Ja, hon försöker väl att förklara sig, försvara sig, rädda sig och Ebbe Carlsson så mycket det överhuvudtaget går. Det tycker jag är synd. Det hade varit bättre för framtiden om hon nu ska komma tillbaka inom Socialdemokratiska partiet på något sätt. Att hon hade visat idag att hon inser felen.
Anser du att Ingvar Carlsson gav tillfredsställande svar i det förhör som hölls med honom här sent på eftermiddagen?
Jag hade inte möjlighet att följa alla delar av det förhöret. Det var ju också undvikande och framförallt så var det ju fortfarande ursäktande, urskuldande och bagatelliserande vad gäller de allvarliga fel som Anna-Greta Leijon har begått med de allvarliga konsekvenser.
Nu skyller ju alla på rikspolischefen Nils-Erik Åhmansson. Anser du att han kan sitta kvar?
Jag tycker vi ska ta ställning till alla de där personella frågorna när det här är klart, när vi vet allt. Också vad gäller Nils-Erik Åhmansson. Det jag reagerar mot idag det är att man skyller allt på Nils-Erik Åhmansson. Han kan ha gjort sina fel, det tror jag att han har gjort. Men att han ensam är skyldig till all denna sörja i regering och polis och spaningsledning.
Får jag fråga dig Lars Werner? Delar du den synpunkten eller anser du att det är Åhmansson bör gå nu?
Jag tycker man ska vänta med att kräva avgång av folk. Men det vill jag ju säga att efter vad jag har sett och hört av Åhmansson så har han ju inte stärkt sin ställning vare sig inför mig och andra politiker eller inför svenska folket och inte ens inom den svenska poliskåren.
Okej, tack.
Tack så mycket. Centerledaren Olof Johansson säger idag i en kommentar att förhören har visat att Anna-Greta Leijons avgång som justitieminister var nödvändig på grund av hennes egna misstag. Inte därför att oppositionen hade majoritet för en misstroendeförklaring i riksdagen. De misstag som begåtts har sin grund i en långtgående godtrogenhet mot personen Ebbe Carlsson, säger Olof Johansson vidare. Och folkpartiledaren Bengt Westerberg anser att det inte har kommit fram något nytt i sak i dagens förhör. Men förhören har ändå visat att det var rätt av oppositionen att kräva Leijons avgång, det säger Bengt Westerberg.
Jag tycker att den ganska tydligt har visat att Anna-Greta Leijon avsiktligt har låtit bli att berätta om det här brevet.
Det verkar ju inte som att Ingvar Carlsson på något sätt har ändrat sin tidigare ståndpunkt att regeringen har inte gjort några fel alls.
Jag tycker han har understrukit tydligare än vid några tidigare tillfällen att det är ett stort misstag, ordentligt fel som Anna-Greta Leijon har gjort. Och den insikten känns som den var starkare än tidigare. Och det talar tycker jag också för den slutsats som vi drog på tidigt stadium, nämligen att hon inte kunde fortsätta som justitieminister.
Fråga nummer ett nu, det är vad konstitutionsutskottet kommer fram till. När man nu går att bedöma Anna-Greta Leijons tjänstutövning som det heter. Fråga nummer två rör förstås effekten av den här unika upptakten till årets valrörelse. Man kan inte med bästa vilja i världen när nu förhören avslutade säga att alla frågetecken är uträtade. Klart är att man från borgerligt håll skjuter in sig på det rekommendationsbrev som Anna-Greta Leijon skrev. Och där det står att Ebbe Carlsson har ministerns uppdrag, men där hon idag bedyrade att detta inte varit hennes mening. Och det är uppenbart att man från borgerligt håll kan komma att hävda att brevet strider mot grundlagen eller vanlig lag. Men KU är ju politiskt sammansatt och var majoriteten hamnar, det återstår att se. Svaret på det, det vet vi inte när vi får, för utskottet har inte klart för sig hur och när man ska redovisa sin granskning. Och det gör att ovissheten och därmed diskussionen kan komma att hänga kvar hela valrörelsen. För den delen, det är redan tidigare klart genom den låsning statsministern gjorde redan när Anna-Greta Leijon avgick löftet om en ministerpost.
När vi med Anna-Gretas medverkan har vunnit valet så kommer hon att återfinnas med viktiga och tunga uppgifter i en socialdemokratisk regering.
Det löftet blev, som vi hörde, något av en huvudpunkt politiskt i utfrågningen idag. Och statsministern började idag också förbereda reträtten, kan man säga, när han sa att riksdagsmajoriteten förstås avgör och att KU:s ställningstagande får stor betydelse. Men det här löftet om en tung ministerpost, det kommer att hålla liv i Ebbe Carlsson-affären och det kan komma att bli en belastning för Socialdemokraterna i den här valrörelsen.
Det finns fler kommentarer till förhören. Om Säpos rykte har skadats utomlands så beror det på Säpos eget agerande. Det sa utrikesminister Sten Andersson idag. Och det var ett svar på kritiken från förre rikspolischefen Holger Romander i utskottsförhören igår. Uppgifterna om en socialdemokratisk kampanj mot Säpo avfärdade Sten Andersson som helt gripna ur luften. Och Säpo-chefen Sune Sandström säger också att det framfördes felaktiga påståenden igår. Han anser att polismännen Kegös och Barlings redogörelse innehöll en rad felaktigheter. De hävdade bland annat att Sandström deltagit i planering av illegal avlyssning. En central del i hela Ebbe Carlsson-affären är ju just den illegala avlyssning som planerades. En av de polismän som samarbetade med Ebbe Carlsson åkte ju fast i tullen när han försökte smuggla in avlyssningsutrustning. Och igår så försökte en av de två säkerhetspoliser som hördes av konstitutionsutskottet försvara att man planerade att bryta mot lagen genom att hänvisa till så kallad nödrätt. Det är lagens sätt att ge människor rätt att skydda sig med annars olagliga metoder om man är utsatt för ett akut hot.
Så här såg den ut, utrustningen när Ebbe Carlssons livvakt försökte smuggla genom Helsingborgstullen. Igår försvarade Palmespanaren Walter Kegö diskussionen om illegal avlyssning så här.
Ja, jag ställde frågan här hur det kan komma sig att man anser att klar och otvetydig lag från riksdagens sida i vissa lägen kan åsidosättas.
Men herr Fiskesjö känner väl till brottsbalkens nödregler? Ja.
Walter Kegö talade om nödrätt, en laglig möjlighet att skydda sig med annars olagliga handlingar vid akuta hot. Men diskussionen om avlyssningsapparaturen pågick mellan 24 februari och 18 maj, nästan 3 månader. Knappast ett akut hot, anser en jurist rapport talat med.
Utifrån den information som i vart fall jag har fått då genom de här förhören så kan man väl möjligen ha synpunkter på att det här har varit så att säga, en situation som har varit utsträckt i tiden. Och man har väl rimligtvis haft möjlighet att överväga vilka andra metoder och medel som kunde stå till bus för att undvika då den här faran som man ju har sagt förelåg. Och ju längre tid man har haft möjlighet på sig, menar jag, att göra sådana bedömningar och ju mer eller desto fler alternativa handlingssätt har funnits, desto svårare blir det givetvis att åberopa nödrätt.
Förhören i konstitutionsutskottet tycks ha engagerat svenskarna ordentligt. Men det finns också de som protesterar och tycker att Ebbe Carlsson-affären inte ska få så stor roll i valrörelsen.
Och nu har vi den 1 september 1988.
Idag presenterades konstitutionsutskottets sammanfattning av Ebbe Carlsson-affären efter sommarens alla utfrågningar. Och som väntat riktar utskottet kritik mot Anna-Greta Leijon främst för att hon skrev ett rekommendationsbrev till Ebbe Carlsson, men sen är oenigheten stor.
Majoriteten i konstitutionsutskottet, alltså Socialdemokraterna, skriver idag att Anna-Greta Leijon brast i omsorg och noggrannhet när hon skrev ett rekommendationsbrev till Ebbe Carlsson. För det kan hon inte undgå kritik. Det borgerliga skärper den kritiken till att hon förtjänar allvarlig kritik för brevet och för att hon inte diariefört det. Och VPK å sin sida vill inte rikta, som man anser, politisk kritik mot statsråd. Bedömningen ska vara rättslig, inte politisk. Och VPK-ledamoten Bo Hammar anser att hans kritik i sak är mycket hårdare än det borgerligas. Anna-Greta Leijon har genom brevet givit ett uppdrag till Ebbe Carlsson utan laglig grund, anser Bo Hammar. Och han tycker att Leijon brutit mot grundlagen, mot regeringsformens 11:7 närmare bestämt. Och detta gäller även hennes kontakter med spaningsledningen, där VPK anser att hon försökt påverka spaningsledningen till att fullfölja ett specifikt spår, nämligen det så kallade PKK-spåret. Denna VPKs hållning med sina lite speciella kriterier gjorde att den samlade oppositionen inte kunde besegra Socialdemokraterna i utskottet. Som en parentes kan man kort diskutera vad som händer med detta utkast från det gamla KU när det så småningom ska behandlas av det nya KU som samlas efter valet. Vad skulle till exempel Miljöpartiet hamna i den här frågan om partiet hamnar i riksdagen?
Dokument inom Palmeutredningen som bevisar att olaglig elektronisk avlyssning har ägt rum har försvunnit. Åklagarna som utreder den så kallade buggningen inom Palmeutredningen har begärt både band och utskrifter från Säkerhetspolisen, men ingenting har hänt.
Överåklagare Uno Hagelberg och chefsåklagare Jan Danielsson i Stockholm som utreder den illegala avlyssningen inom Palmeutredningen har för länge sedan hos Säkerhetspolisen begärt att få ut flera handlingar som kan tjäna som bevismaterial, bland annat band och utskrifter av band. Men de har ännu inte sett skymten av det här materialet. Hagelberg och Danielsson misstänker nu att det begärda materialet har förstörts eller gömts för åklagarna. Har någon eller några inom Säpo faktiskt förstört materialet har man gjort sig skyldig till nya brott, nämligen undertryckande av urkund. De båda åklagarna har, för att komma till klarhet om vad som hänt, vänt sig till rikspolischefen Björn Eriksson och vädjat om hans hjälp. Och i förra veckan satte Björn Eriksson igång att undersöka de här uppgifterna. Men inte heller han har enligt uppgifter till Ekot ännu kunnat klarlägga vad som har hänt med materialet. Det material som åklagarna begärt innehåller bland annat den autentiska inspelningen av ett avlyssnat samtal mellan två kurder. Det här är uppgifter som doldes inom Palmeutredningen med hjälp av en påhittad uppgiftslämnare som kallades Källa Mats. Viktigt i sammanhanget är också att det här bandet faktiskt är bevismaterial i Palmeutredningen. Och det är alltså ett band som nu tycks ha försvunnit. Jan Danielsson säger till Ekot att det allvarligaste är att Palmeutredningen under lång tid saboterats med den här illegala avlyssningen. Under lång tid har förundersökningsledningen förts bakom ljuset om varifrån uppgifterna i det här aktuella materialet egentligen kommer ifrån. Hittills har förre länspolismästaren Hans Holmér delgivits misstanke i utredningen om den illegala avlyssningen av kurder. Holmér har medgivit att han beordrat avlyssning, men han säger sig ha handlat i en nödsituation. Det fanns risk för ytterligare attentat och därför var avlyssningen motiverad, menar Holmér. Åklagarna frågar sig naturligtvis varför det i så fall är så viktigt att buggningen hölls dold till och med för ledningen inom Palmeutredningen.
Rolf Stengård, reporter.
Och det är ingen ände på KU-förhören. Denna gång hör vi från den 7 mars 1989 det förhör med förre spaningschefen Hans Holmér.
175 spår, varav PKK-spåret var ett. Jag kan passa på tillfället att säga att den koncentration som skedde kring PKK ägde rum sent inom utredningen. Började i maj och blev egentligen ingen koncentration förrän på hösten. Jag säger det därför att det har sagt så många gånger i massmedia och på annat sätt att Jag började med PKK, en låsning till PKK redan lördagen efter mordet på Olof Palme. Det är alltså inte riktigt. I alla fall så skulle jag redovisa den här mycket omfattande utredningen för en man av Carl Lidboms kvaliteter. Jag vet att han inte är intresserad av tjafsiga föredragningar, så jag förberedde den där mycket noggrant. Med hjälp av blädderblock. Det är en modern metod.
Fick Lidbom med sig det här materialet sedan?
Förlåt?
Fick Lidbom med sig det här materialet?
Nej, det fick han inte.
Vad hände med det sedan då?
Det har jag förstört.
Var det inte så att det här var en repetition inför Carl Lidboms presentation för statsministern senare under dagen?
Jag har sagt förut, jag upprepar det igen. Jag vet inte om Lidbom hade någon kontakt med statsministern. Jag har inte hört det. Men skälet till att jag hade den här föredragen, det var därför att Carl Lidbom uttryckte i november redan en önskemål att få reda på vad som hade hänt i sin egenskap av ordförande i Säpo-kommittén.
Jag vill ställa några frågor om buggning också. Som det har vitsordat här och som vi har fått uppgifter från flera håll, så fanns det en utpräglad buggningskultur inom polisen. Du har varit chef för SÄK, du har varit länspolismästare. Är det verkligen möjligt att du inte har hört talas om någonting sånt här, om du har haft ett hyfsat bra förhållande med din personal?
Det här med buggningskultur, det är ingenting som jag ställer upp på den beskrivningen. Jag vill nämna att alla poliser stöter på personer som tror att de är avlyssnade eller utsatta för strålning. Det är en del av polisernas vardag. Därför pratas det väldigt mycket om buggning och strålning och sånt. Man måste ha stor tolerans när det gäller ryktesspridningen i den här delen.
Hur kommer det sig att du då vid förra utfrågningen utav KU säger så här: jag har lärt mig under min tid vid polisen att inte tala om hemligheter i telefon?
Jag förstår inte frågan.
Ja, sätter du inte det i samband, kan man inte sätta det i samband med den så kallade buggningskultur och det avlyssningsinställning till avlyssning som har funnits?
Nej, jag har aldrig känt mig avlyssnad eller buggad, det måste jag säga. Det är en sjukdom som jag hittills har klarat mig ifrån.
Men vad grundar du då det här uttalandet på?
Grundar på det? Ja. En uppgift jag lämnar.
Du har talat förut om din syn på nödrätt. Vilken är din uppfattning om hur lång tid som en sån här nödsituation kan hålla på?
Ja, den kan hålla på länge. Det beror ju på om det är en nödsituation hela tiden.
Flera år till exempel? Eller obegränsad tid?
Ja, jag tror inte att man kan diskutera hypotetiskt, men att den kan hålla på längre tid, det är min uppfattning. Beroende på naturligtvis hur själva nödläget utvecklar sig.
Så du vill inte sätta någon gräns för när man ska bedöma att nöd har upphört eller att man kan börja fundera över andra åtgärder?
Men så länge det råder ett nödläge så finns det möjlighet att tillgripa extraordinära åtgärder. När nödläget har upphört så måste de upphöra också.
Det finns uppgifter om att, eller det är uppenbarligen ganska vanligt att man gör, att man har inom polisen hemliga bolag för att inköpa utrustning och bilar. Tycker du att det är en smidigt sätt att utföra spaningsuppdrag som inte ska komma till allmänhetens kännedom?
Det är inte så att det är vanligt att polisen driver olika bolag. Från mina år i polisen så känner jag till två bolag. Bägge bildades för att man skulle kunna registrera fordon på ett sätt som de misstänkta personer som polisen spanade på inte skulle kunna avslöja att det var polisbilar. Det är i sig ganska svårt i Sverige idag att dölja det här med registreringsskyltar och spåra ägare och så. Då tillskapades det ett par bolag för att dölja det här. Det känner jag till och i det fallet tycker jag att det är en utmärkt metod. Det är den enda metoden om man ska kunna ligga med en bil ute på stan.
Känner du till några flera än två bolag?
Nej.
Är det inte konstigt med din erfarenhet när jag som står utanför känner till åtminstone fyra?
Ja, jag vet inte vad det är för bolag som är utöver de två jag känner till. Men om jag får reda på det så kanske jag kan ha en kommentar.
Den här modellen kan ju då också användas för inköp av annan utrustning, eller hur?
Jag vet inte.
Buggningsutrustning till exempel.
Förlåt?
Buggningsutrustning till exempel.
Ja, det känner jag inte till något sånt.
Jag har en sista fråga då. Vid en av dina presskonferenser efter under din tid som spaningsledare så sa du så här: när sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Vad syftade du på då?
Ja, jag tror inte tiden medger att jag vill beskriva det. Jag tror inte heller att det är någonting för KU:s verksamhetsområde.
Jag tror tvärtom att det är intressant för KU. Vi kan ju inte bedöma förrän vi har helheten om det är en intressant uppgift.
Nej, men jag väljer att inte kommentera det ytterligare.
Du vill inte alls ge några kommentarer till detta?
Nej.
Någonting som i grunden kan förändra det svenska samhället måste ju vara ganska intressant för KU.
Ja, men jag avstår.
Tack.
Det är två anmälda. Det är Anders Björk och Elisabeth Flitwood. Varsågod, Anders Björk.
Anders Björk, vice ordförande i utskottet och moderat.
Februari 1988 hade delgett Ebbe Karlsson dina erfarenheter av buggning.
Förlåt, i februari?
Ja.
Ja, ja. Nej, april.
Ja, du sa februari, men...
Nej, jag fick frågan om det gällde nere i Wien, va?
Okej, februari eller april?
Ja, det är stor skillnad.
Ja, men om det nu var april så tar vi april.
Mm. Ja, det var det.
Ja, okej. Då frågar jag, vilka erfarenheter av buggning delgav du Ebbe Karlsson?
Jag delgav honom alltså de förutsättningar som jag hade bedömt buggningen på. Det var det jag gjorde. Den av mig beslutade buggningen.
Du gav alltså Ebbe Karlsson information om omfattning och...
Nej, om de grunder för buggningen som jag hade när jag beslutade. Det var det som var intressant att diskutera.
Vill han ha reda på det rättsliga läget?
Nej, ja. Kommentarer lite hur jag hade sett på nödsituationen.
Men det var alltså en fråga då om vad som var tillåtet eller inte, om jag förstår det.
Karlsson är ju inte jurist.
Nej, det tror jag vi kan vara överens om. Men kan du säga mera vilken information Ebbe Karlsson då fick om buggning? Det är ju intressant hur KU i hög grad med tanke på vad som sedan...
Nej, han fick alltså grunderna för hur jag hade resonerat och agerat. Ingenting annat.
Men han fick reda på vilka det gällde?
Ja, det visste han sedan våra resonemang på sommaren 87 om... vad jag hade beslutat för åtgärder när vi diskuterade kring mot bakgrunden av boken eller mot manus.
Fick han någon teknisk information om hur buggning normalt gick
Nej.
Till? Utan han var intresserad av under vilka förutsättningar man fick använda.
Ja.
Du reagerade inte då och kanske misstänkte att han själv skulle sätta igång med något?
Nej, jag reagerade inte med. Det gjorde jag inte.
Och KU-förhören bara fortsätter och fortsätter om allt möjligt.
Och då frågar jag, vilka skulle buggas med den utrustning som delfördes in och dels beslagtogs i tullen i Helsingborg. Det måste ju ha funnits en avsikt med utrustningen självfallet. Och det bör du ju kunna svara på idag eftersom du inte
kan det som. Ja, jag ska svara på det självfallet. Det förhåller sig så här. I januari så ger rikspolischefen via mig till Kegö besked att Kegö kan umgås och börja försöka bygga upp en relation med källa A. Vem är källa A? Ja, det är inte någon obetydlig tjuv eller något sånt där, utan det är en person som av alla Europas polisorganisationer betraktas som en ledare för terroristorganisationen PKK. Vad är terroristorganisationen PKK? Ja, i de flesta länder i Europa betraktas PKK som en av de farligaste organisationerna. Jag har läst till exempel franska och tyska tidningar som, där man har stora reportage om PKK. Framförallt i Tyskland är man mycket oroliga för vad PKK ska göra i Tyskland till stöd för sin verksamhet. Den här personen kommer till Sverige. Han börjar tala med Kegö och Barling. De vill av lite olika skäl ha hjälp med pengar och bostad och så till honom. Det ordnar jag då via Thomas Fischer. Vi har olika möten, bland annat ett i slutet på mars. Någon som har almanackan klart för sig hos Åmansson. Där vi går igenom vad källa A berättar. I detalj och länge. Och låt mig då säga att jag kan inte nu, jag vill inte här. Jag förmodar att utskottet har tillgång till utskrifter av vad han har berättat delvis. Det är ju naturligtvis delvis kinesiska för den som inte kan någonting om den organisationen. Massa namn som far kors och tvärs och upplysningar kors och tvärs. Men för de som kan organisationen är det mycket intressant information. Ett stort problem var att identifiera honom. Han säger att han är en viss person. Hur vet man att han är det? Ett annat stort problem är varför skulle just han vid det här tillfället ställa sig till förfogande? Vad hade han i övrigt för planer? Han berättar lite grann vad han hade för planer. Och det ska alla veta att det var inga trevliga information att lämna i den delen. Och i det läget diskuterades att man måste lägga spaning på honom dygnet runt för att se vad han gör och måste få telefonavlyssning. Det var då ett problem att det fanns ingen telefon i den lägenheten och dessutom så var han ju inte i landet och hade oklar identitet, varför man kunde ifrågasätta om man överhuvudtaget kunde gå fram till domstolen med telefonavlyssningsbesked. Och det diskuterades också att han skulle buggas. Det förekom i det här sammanhanget andra namn på andra personer som tillhör den här organisationen och som bedriver brottslighet i Sverige. Och de personerna diskuterade vi också hur man skulle göra. I något fall var det personer där det hade förekommit telefonavlyssning tidigare och det hade förekommit buggning tidigare. Och i det läget så och det var den diskussion som gällde. Jag vill gärna säga, eftersom jag läser tidningen numera, jag ser att olika personer är rädda för att de har varit avlyssnade och så vidare. Jag har ingen kunskap om det självfallet. Jag vet att det jag var inblandad i handlade om källa A och vad det kunde bli. Det handlade bara om PKK-personer, så vitt jag minns ingen svensk eller svensk medborgare. Och diskussionen fördes med ingen annan än rikspolischefen om vilka åtgärder som skulle vidtas.
Det innebär att kan du här kategoriskt förneka att avlyssningsutrustningar, de två, icke skulle användas mot någon annan än källa A eller PKK-medlem? Kan du kategoriskt förneka att du har haft sådana?
Det kan jag inte förneka, för det, jag säger att det jag var inblandad i.
Men vad kan
det, jag var inblandad i var diskussioner om det mycket allvarliga läge som vi ansåg fanns med anledning av att källa A var här. Och något annat har jag icke varit inblandad, någon annan diskussion har jag icke fört.
Anna-Greta Leijon uppger i Ola Nilssons utredning att hon som arbetsmarknadsminister visste om att du visste mycket om mordutredningen via Holmer på ett mycket tidigt stadium. Vad är det du har berättat för Anna-Greta Leijon om mordutredningen på tidigt stadium?
Ja, alltså det var ju så att denna mordutredning kunde ju en var ta del av genom att läsa dagspressen, och jag var lite mer intresserad än andra. Och sen hade jag under en period då direkt efter mordet, ja, dels före och dels efter mordet, håll med boende hos mig, och att några informationer fick jag, men det var inte, det var mindre än man skulle kunna tro. Men jag har naturligtvis mycket noga följt rapporteringen kring mordet på Olof Palme, så sen har jag ju sedermera fått en del insikter, och jag, min bedömning är att det mesta har varit offentligt.
Ja, men du har fått särskilt mycket eftersom du då har kontinuerligt kunnat få uppgifter av honom mer direkt.
Jag har snarare sagt att jag har kunnat få hans analys av en del saker som har stått.
Du har vid redovisning för Anna-Greta Leijon talat om Fischer-pengarna, om den lokal som skulle anskaffas, om att det skulle till en spaningsstyrka, och det har också då varit en allmän beredning i regeringen om resurser till denna spaningsstyrka. Du har informerat om att buggning har förekommit. Det har förekommit i regeringskansliet tillsammans med dig, diskussioner eller representant från regeringskansliet om nödrättsresonemang. Allting omkring just själva denna avlyssning, olaglig avlyssning som skulle ske. Hur kan det komma sig att just denna avgörande punkt inte har informerats enligt vad du säger?
Förlåt, att just denna?
Denna information om att buggning skulle företas och att det var det ni planerade. Varför har det inte... Du säger ju att det har du inte talat om för Anna-Greta Leijon, för det hade hon inte med att göra. Men allt annat...
Var snäll.